Det har varit på det sättet att för att vi ska hålla oss vid liv så måste vi också få näring. Och det där i dagens läge när det finns hamburgarestauranger och läsk och allt runt hörnet och det där vi är vana att äta mycket, så har vi kanske inte, tänker vi inte på det att det fanns en tid när man måste samla mat eller jaga för att kunna äta. För att hålla sig i liv måste man ha gener som gjorde att man kunde lagra energi runt magen. Det vill säga det som väldigt många av oss idag håller på och gör. Men i dagens läge är det ju på det sättet att det här har visat sig ett problem.
Det här är Per-Henrik Grop, diabetesforskare och lillebror till en annan diabetesforskare, Leif Grop. Bröderna har rötterna i Närpes och Korsholm, är knutna till Helsingfors universitet och båda sysslar med forskning som ger genklang runt om i hela världen. Jag ber storebror Leif presentera lillebror Per-Henrik.
Han är ju en väldigt duktig forskare. Han har ju blivit en världsledande inom sitt område, det vill säga diabetisk njursjukdom. Och där har han drivit väldigt fina studier. Som storebror kan jag säga, jag är riktigt stolt över honom.
Som storebror och handledare, berätta.
Jag har inte behövt handleda något på många år. Så. Vilket år disputerade du, Per?
1989.
89 var det.
Ja. Var det ett lyckat arrangemang?
Det får du inte fråga mig.
Då ska vi säga för det första så det där, det är klart att det sätter ju lite press på bägge två, men det gick väldigt, väldigt bra. Och jag måste väl säga det att varför jag överhuvudtaget kom in på diabetesforskning, så nu är det ju exemplets makt som det där spelar en ganska stor roll här. Och Leif var ju redan tidigt framgångsrik när det gäller diabetesforskning. Och det att jag också blev läkare i tiden förstås var ju också exemplets makt, så att det där jag gick den vägen. Och sen det där var det ganska naturligt att när jag blev färdig läkare att jag kom till samma klinik där Leif var verksam. Och det var den kliniken där man skötte njurpatienter och reumapatienter. Den sågs den fjärde medicinska kliniken i Helsingfors. Men när Leif kom dit så blev diabetes en väldigt, väldigt viktig sak för kliniken. Och det var där jag specialiserade mig. Jag började första i tionde 1982. Det var egentligen min första riktiga tjänst efter att ha jobbat som hälsocentralläkare i Närpes några månader. Sen kom jag till Hux och där jag varit ända sen dess. Och här är också exemplets makt ganska stor att Leif hade varit hälsocentralläkare och chefläkare i Närpes. Så att jag liksom gick de här samma vägarna. Och det var ganska naturligt sen då att jag började med diabetesforskning. Därför att jag hade ju en så att säga både en föregångare och ett föredöme, så att det var lätt.
Kliniken som Leif och Per-Henrik Grop arbetade vid tillsammans utgjorde Finlands centrum för njursjukdomar. Och Per-Henrik breddade sitt område till nefrologin, njursjukdomar.
Och sen det att jag egentligen övergick sen från diabetes till kanske, ska jag säga, egentligen lite samma men också lite breddade till nefrologin, njursjukdomarna. Så det var det att kliniken där vi jobbade så var egentligen centrum för njursjukdomar. Det var den tiden så var det väldigt få som skötte både, ska vi säga, toad notam, det att patienten har diabetes och njursjukdom. Det var antingen eller. Så att det fanns ett behov av det här. Och egentligen, det var nog en dag jag sen beslöt efter jag hade disputerat att jag ska satsa på njursjukdom och nefrologin, och där är jag.
Leif, det var ju du som kom först in på diabetesforskningen, men vad var det som väckte intresset för diabetesforskning för dig?
Alltså, jag studerar ju medicin i Schweiz, inte Finland. Så jag kom tillbaka till Finland från Bern 72. Och då, mitt första jobb var på hälsocentralen i Närpes. Så där hade vi då en konsult, överläkare Mikael Nissen från Vasa, som var väldigt duktig på diabetes. Han var expert på att skriva cyniska kommentarer om hur dåligt vi skötte diabetiker. Och jag blev förbannad och tänkte att jag ska visa honom. Så att vi hade en sjuksköterska Monica Söderback. Som jag fick med mig på ett studiebesök till Dalby vårdcentral i Skåne. Som var då en föregångare på diabetesvård i Sverige. Och de hade också Sveriges första diabetessjuksköterska. Och Monica blev sen Finlands första diabetessjuksköterska. Så var det en gång i Jakobstad. Och berättade, därför att så ska vi säga att vad vi gjorde var precis det här att från den gamla auktoritativa diabetesvården, när det användes mycket pekfinger, så var det ju det att vi ville engagera patienterna själva och lära dem att också delta i vården, ta ansvar för sig. Det var ju Monica otroligt bra. Och jag var på ett möte, ett lokalt möte i Jakobstad en gång och berättade om det här. Och där råkade vara också som föreläsare arkeatern Risto Pelkonen som satt där mitt emot mig på andra sidan bordet vid middag. Han rökte pibar ändå. Jag tror jag gjorde det om jag slutade. Men så, och han frågade vad jag ska göra när jag blir stor. Så jag tänkte vara hälsocentralläkare i Närpes och så sa han att Helsingfors kan nog också vara ett alternativ. Och följande vecka så fick jag en inbjudan. Så den vägen kom jag. Jag måste säga att jag har ju också haft otroligt bra stöd och handledare. Han är nog den främsta, ska vi säga, i Finland just på diabetes.
Vad är det som drivit er framåt? För ni har ju hållit på med så många olika projekt och gjort väldigt mycket inom diabetesforskningen. Vad är det som har varit drivkraften?
Nyfikenheten.
Drivkraften är väl precis som Leif säger, nyfikenheten. Det är klart att det där att vilket problem man än tar sig an, så det blir intressantare och intressantare när man börjar djupdyka i problemet. Och så är det ju med diabetes. Om vi nu liksom tänker då på, för det första, varför har vi en epidemi med diabetes runt omkring oss? Bara så där som exempel, jag kan säga att 1985 så fanns det ut i världen 30 miljoner diabetiker, vilket vi tyckte var en enorm mängd. År 2000 var det redan 170 miljoner. Och år 2000 så tänkte man att kanske 2030 så har vi 370 miljoner. Men de facto, idag, så har vi redan 420 miljoner. Och nu uppskattar vi att det år 2035 är 720 miljoner diabetiker. Så tänk vilken enorm epidemi det är frågan om.
Jag är imponerad över dina siffror. Du måste nästan skriva en review just.
Ja, vi brukar tala ganska mycket om de här sakerna. Så att det där. Men det som det är frågan om är att det här är det som Leif håller på att syssla med. Alltså att vuxendiabetes, typ 2-diabetes, det är egentligen den stora bulken av problemet. Och frågan är att varför är den så vanlig? Och det är ju det som egentligen Leif arbetar med. Så att det här är ju en jätteviktig fråga. Och naturligtvis är det ju så att när man börjar gräva i någonting så kommer det ju mera och mera det där liksom saker som man vill utreda. Det här är ju Leif det bästa exemplet. Han har ju gått från den ena ytterligheten till den andra, egentligen kan täcka hela det här typ 2-diabetesområdet.
I det här skedet ställde sig Per-Henrik Grop en viktig fråga.
Jag ställde mig frågan som är kliniskt väldigt viktig när vi undersöker patienter. Det är det att varför får var tredje ungdomsdiabetiker, det vill säga de här som insjuknar i typ 1-diabetes som barn eller ungdomar. Man kan för visserligen också insjukna senare, men det vanliga är till barn. Varför får var tredje patient njursjukdom? Och det där, varför får mer än varannan person med typ 2-diabetes, det som Leif sysslar med, också njursjukdom? Så att det är en ganska stor fråga, det här, att varför är det så många som har njursjukdom? Och då kan man sen fråga, varför är det så viktigt att veta det? Jo, därför att alltid när vi har problem med njurarna, det vill säga äggvita rinner ut i urinen eller vi har en nedsatt njurfunktion, men det kommer en flerfaldigt ökad risk för att dö, en förtidig död. Du har en flerfaldigt ökad risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Du har en flerfaldigt ökad risk att få en hjärtsvikt. Du har en flerfaldigt ökad risk att det där hamnar i dialys. Och också det som egentligen var och varannan patient som använder insulin är det att du kan få svåra hypoglykemier. Så att det här är en lång, lång lista med problem som kommer med njursjukdom. Så att om vi tar Leif och jag, Leif sysslar med orsaken till det stora problemet, det vill säga diabetes. Jag sysslar med att försöka reda ut varför får vissa av de här katastrofala följderna som egentligen har ju skapat den här rädslan kring diabetes i tiden, de här liksom komplikationerna.
Vad säger då världsledande diabetesforskarna Leif och Per-Henrik Grop om corona och diabetes? Så här säger Per-Henrik.
Faktum är att diabetessjukdomen som sån har inte visat sig vara en risk för covid-19. Men det är helt klart att om man insjuknar i covid-19 och har diabetes, så då är man har en högre risk. Men diabetessjukdomen som sån har inte visat sig vara en risk att insjukna. Men följderna av covid-19 är svårare om man har diabetes.
Tillbaka då till det här att ni båda sysslat med diabetesforskning. Vi pratade i början om hur ni jobbat på samma ställe och att Leif har varit handledare och så vidare. Men i övrigt, era diskussioner, rör de sig ofta kring diabetes? Jag tänker brödraskap och yrkesroll. Hur har de här bitarna varit sammanflätade när det gäller er två?
Det är klart att vi har utnyttja varandras kompetens för att få information. Jag tycker det har varit väldigt konstruktiva diskussioner.
En ganska intressant liten sån här harang till det här. Vi har också en äldre bror där som det där inte är läkare. Så han brukar säga att det där att får ni timpenning när ni pratar diabetes? Så vi pratar nog väldigt, väldigt mycket diabetes. Och det där, det är klart att för min del är det ju på det sättet att Leifs karriär har ju varit alldeles enastående. Det är ju få inom typ 2-diabetesforskningen ute i världen som har egentligen fått i stånd så pass mycket. Så att det är klart att det är väldigt lätt för mig att det där, fråga honom om råd. Men sen måste jag också säga det att även om jag är väldigt jävig att säga det när det är min egen bror, men han är nog faktiskt en av de mest innovativa personer jag känner inom forskning. Och det hjälper alltid när man så att säga greppar nya problem. Och problemlösning är ju egentligen att tänka lite utanför lådan, så att säga outside the box. Och där har Leif varit en väldigt, väldigt gott föredöme, för han tänker alltid utanför lådan. Och det är därför han hittar så många nya lösningar.
Leif, kan du öppna upp det här lite mer, hur du har jobbat?
Jag kan säga att det är väl ofta just det här att jag är ganska bra på att frågasätta dogmer. Och läroböckerna är fulla med dogmer och det är liksom på något sätt det här går från år till år. Men det är klart att det man skrev på 50-talet kanske inte riktigt stämmer idag. Och till exempel vår uppfattning om diabetes, att vi har en typ 1-diabetes, alltså ungdomsdiabetes, och en typ 2-diabetes som kallas åldersdiabetes. Men jag ställde frågan, vad är typ 2-diabetes? Och där blir ju svaret väldigt överraskande. Här för då, 2 år sedan, så det finns ingen sjukdom som man kan kalla typ 2-diabetes, men det finns 5 olika undergrupper som har helt olika förlopp och sannolikt också behöver lite olika behandling. Och det här har ju, ska vi säga, replikerats i närmare 30 studier över hela världen. Här på mitt skrivbord, man kallar det skrivbord här på vårt sommarställe i Närpes, så ligger, jag tror det är 3 arbeten som har replikerat samma sak som vi har fått för review. Det är i Kina och det är i Indien, överallt i världen. Så. Men det är klart, jag är ganska stolt över det där.
Leif Grop har tillbringat största delen av sin karriär, 25 år, vid Lunds universitet som professor i endokronologi eller hormonsjukdomar. Och han har också varit med och skapat Lunds universitets diabetescentrum, vilket han också var chef för, liksom för endokronologiska kliniken.
Det som jag tycker alltid har varit väldigt viktigt är ju det att många professorer har en benägenhet att, eller det är många som blir väldigt, ska vi säga, teoretiska, men både Perra och jag har ju haft den här kliniska dimensionen hela tiden. Jag tror det är otroligt viktigt när man sysslar med forskning och en sjukdom som diabetes. Man måste se patienterna också. Och det är ett väldigt bra sätt att rekrytera unga, duktiga forskare.
Vart tycker ni att man borde rikta fokus idag när det gäller diabetesforskningen?
Min infallsvinkel är väldigt mycket de här komplikationerna, men det är klart att problemet börjar med att man utvecklar diabetes. Så när det gäller typ 1-diabetes, som är den här då, den som man insjuknar i barn, ungdomar, ungdomsåldern, så den ökar ju också. Och faktum är att vi idag inte ännu riktigt känner till varför man insjuknar i typ 1-diabetes. Så det finns väldigt mycket arbete att liksom ta i där. Sen när det gäller de här komplikationerna så naturligtvis där har vi också väldigt, väldigt mycket att lära oss ännu. Men vi kommer nog närmare och närmare. Och det vad vi vet att om man får de här komplikationerna så väldigt, väldigt långt är det en kollision mellan arvsfaktorer och miljön. Och det där bland annat sådana saker som det där avsaknad av en intensiv fysisk aktivitet, det vill säga att man rör på sig lite så att man svettas, det är en riskfaktor för njursjukdom om man har typ 1-diabetes. Det är att man röker, det är att man är överviktig, det är att man har en dålig sockerbalans, blodtrycket inte under kontroll och så vidare. Alla de här sakerna som vi har som läkare talar om hela tiden, de är operativa också när det gäller komplikationerna. Så att vad vi behöver veta, varför får vi den här sjukdomen, och där kommer vi närmare. Vi vet att det finns en genetisk benägenhet, generna kan vi inte förändra. Men också de här livsstilsfaktorerna påverkar där, och dem kan vi naturligtvis påverka. Samma sak när det gäller komplikationerna, men det finns mycket arbete ännu att så att säga helt och hållet ta reda på eller beskriva hur de här sjukdomarna uppstår och hur komplikationerna uppstår. Så det finns nog mycket arbete ännu.
När vi då, som jag sa, i mars 2018 beskrev att typ 2-diabetes egentligen består av 5 olika undergrupper, så om vi tar kontentan av det, så var att de här hade olika förlopp. Så vi har ju känt till att det är en som liknar väldigt mycket typ 1-diabetes. Den som jag i min avhandling tiden kallar för LAD eller latent autoimmune diabetes in adults. Men den kännetecknas av förekomst av sådana här autoantikroppar som man ser också vid typ 1. Men sen fanns det en mycket större grupp som hade insulinbrist och utveckla både då, ska vi säga, hög risk att utveckla ögonsjukdom, medan det fanns en då som hade insulinresistens och hade hög risk att utveckla njursjukdom och leversjukdom. Medan hälften av de här patienterna, ska vi säga, hade ganska lindrig form av diabetes. Så med att fokusera på de här 3 svårare så tror jag vi kan spara pengar inom sjukvården. Och verkligen satsa pengarna där de behövs.
Den här intervjun gjordes i maj, alltså innan olika restriktioner lyftes i månadsskiftet maj-juni. Och Per Henrik och Leif Grop befann sig till följd av coronasituationen på sina sommarställen. Per Henrik på Pellinge och Leif i Närpes.
Vi hann ut från Helsingfors innan de stängde gränsen till Nyland, dagen innan. Så jag har aldrig i mitt liv varit så länge på vårt sommarställe som nu. I en följd.
Jag kan säga att Pellinge ligger ju inom Nyland, så det var inga problem att åka hit. Och i och med att vi tillbringar ganska mycket tid annars också här på Pellinge, också under vintern, så att det var ganska naturligt. Och härifrån så kan man jobba på distans.
Hur tror ni att corona har påverkat folks diabetes?
Det enda jag är rädd för är att om det leder till mer inaktivitet. Det är väl den stora risken.
Absolut, jag håller helt med om det. Det är definitivt det att nu när man sitter vid sina datorer så, och inte rör på sig, så att det ska vi säga ett budskap också nu till alla. Man ska nog vara ute och röra på sig.
Jag kan nog säga att jag redan varit ut på en joggningstur, och nu ska jag här, jag har en telefonkonferens 14:00, men efter den ska jag cykla upp efter posten 10 km, så blir det en hel del.